God afton, gott folk, och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Er räddning i höstmörkret. Idag har vi den 19 oktober 2025. Vi har avsnitt 384 och det är jag, Andreas, som är programledare. Med mig ikväll har jag Martin Saxlind och Tobias Lindberg. Tjena, grabbar.
Tjena, tjena.
Tjena.
Ja, det börjar bli kyligt i Norrbotten i alla fall. Det är definitivt höst, snart vinter. Och idag så har jag bytt däck. Och det var jättekul.
Ja, just. Han är dags för det snart.
Ja. Byter ni däck där nere?
Ja, då. Det, ja. Det måste man göra. Eller, jag vet inte hur det är i Skåne, men här måste man göra det i alla fall. Att,
ja. Man kan inte köra allround däck där. Det duger inte.
Nej, alltså, det finns ju de som gör det.
Ja.
Men jag gör ju inte det.
Nej, det är fan livsfarligt. Alltså.
Jo.
Jag har vurpat en gång med sådana där däck. Det var inget kul.
Vurpa?
Ja, alltså när det är glashalt och du har däck utan dubb.
Mm.
Det är inget bra recept. Alltså. Allround-däck kan ju fungera när det är slask eller snö. Då har du ju lite grepp i mönstren. Men har du inte dubb
när det är
på is, då är det kört.
Ja.
Så.
Men vurpa, du menar kört av...
Volta.
Eller något.
Ja, volta med bilen.
Du voltade alltså?
Oj. Ja, snurra några varv.
Wow.
Men det gick bra. Den landade perfekt i diket, så här, rakt med vägen. Så att jag låg där upp och ner. Lyssna på Radio Nordfront.
Man avbryter inte när det är liksom spännande.
Nej, jag bara fortsatte lyssna. Hängde upp och ner i bilen. Det var ganska episkt faktiskt. Så jag rekommenderar dubbdäck i Norrbotten faktiskt. Helt för. Och jag pratade om det förra året. Nya däck också. Ja, fan inte gamla däck när det blir riktigt halt. Ja. Det kan bli kallsvettigt när du ska på jobbet.
Ja, jo.
Men ikväll så ska vi prata om hatten som har avgått. Vi ska också prata om att gruppchatten har läckt. Det är dags att strimla alla dokument och avgå alla uppdrag och fly.
Vilken gruppchatt?
Ja, det kommer jag att berätta. Om du nu inte har hängt med, så det är stora grejer. Så, men innan det så kan vi prata om donationer. Det har kommit in donationer som vi kommer att läsa upp i slutet av programmet. Men om ni vill donera till radion och till nordfront.se så kan ni göra det med kontanter. Och det gör ni bäst med att skicka dem i ett kuvert till postboxen som står... Adressen till den står i radioartikeln på hemsidan. Ni kan också skicka in kryptovalutor. Och... Vad har du sagt där? Att man kan mejla om man har gjort det? Eller hur meddelar man att man har gjort det?
Ja, men det går väl bra att mejla mig på martin.saxlind@nordfront.se, så kan jag läsa upp sådana meddelanden.
Ja. Skicka in ett bitcoin. Ja. Det är väl hyfsat värt.
Ett jämnt och fint tal.
Ja, ett fint bitcoin. Vad var det? 125 000 dollar.
Det går ju fort, så nu är det nere på, jag vet inte, 106-108 tror jag. Men nej, det kommer ju komma upp dit igen snart, tror jag. Yeah. Trenden är uppåt.
Ja, han Tyler Durden, han sa att den går inte under 100 000 nu. That's it.
Nej, det ser väl ut så.
Så, jag minns ju när den låg på 7000 kronor. Dryga 1000 dollar. Typ. 2011. Så det hade varit nog.
Ja, jag började ju köpa när man var 2000, men det var ju små summor. Så. Yeah. Hade man gått in med någon större summa så hade det varit kul.
Jo, alltså du måste ändå investera ganska mycket för att det ska ge ordentligt när den går upp. Alltså. Så.
Ja.
Ja, men ni kan donera med alla sorters krypto. Det finns också i artikeln. Ni kan kika där, och jag ska också påminna om att det är väldigt viktigt att ni stödjer vår verksamhet. Det är 20 000 kronor som ska in varje månad för att hålla det här skeppet flytande. Så att vi uppskattar allt stöd, allt ekonomiskt stöd vi kan få. Och med det så hoppar vi in i kvällens rubriker. Jag börjar med att nämna att Hermes har kommit till Sverige.
Den grekiska guden eller vem är det?
Jo, det är väl något sånt. Men det är den här innehållsskaparen, content creator, Chaotic Hermes. Som jag tror han slog nog igenom förra året. Men jag vet inte hur länge han har hållit på. Men hans grej var ju att han går omkring på stan. Och då var han i Kalifornien tror jag när han började. Och frågar såna här grodvisslarfrågor. Som typ, om du har blivit utkastad från 109 barer. Tycker du inte att det är ditt fel då? Typ, frågar folk sådana frågor. Eller om du är... Om det är 13% av din jord som orsakar problem, ska du inte göra det av med de 13%? Då, typ.
Ja, så, bra.
Ja, så ska folk svara på det där och så blir det roliga klipp. Så han har gjort en Europa-turné nu. Han har farit till England och träffat Steve Laws. Han har farit till Polen. Han har farit till Tyskland. Och han har farit till Norge och nu är han i Sverige. Och ikväll så släppte han avsnittet med Joakim Kannisto bland annat. Medlemmar från Nordiska motståndsrörelsen intervjuas när de går på stan i Stockholm och pratar om massinvandringen och vår politik och allt möjligt. Så det behöver ni inte titta på just nu. Nu ska ni lyssna på radio. Men när det är färdigt så kan ni kika på det. Det är länkat i den fristående chatten på Telegram. Så kolla in det efter programmet. Sen tror jag att temat ikväll är skatteslöseri. Våra pengar som spolas ner i toaletten dag efter dag, år efter år. Jag har en samling rubriker här som sammanfattar hur mycket pengar som hade kunnat spenderas på vettiga saker. Men vi börjar med att prata om Stegra. Har ni hängt med i Stegra-dramatiken, grabbar?
Nej, jag läste lite i den där Financial Times-artikeln du länkar så jag förstår ju vad det handlar om. Men det är alltså samma typ investerare som bakom batterifabriken där.
Jo, Northvolt. Känner du till Stegra, Tobias?
Nej, inte bra.
Men du vet vad det är?
Ja, lite grann.
Så tidigare så var det ju känt som H2 Green Steel i Boden.
Ja, just det.
Och de högg ju ner en gigantisk skog där utanför Boden. De skulle bygga ett stålverk. Och jag blev ju lite bekymrad när de bytte namn. Det betyder att ja, någon har ju köpt det här. Något sorts ägarbyte har tagit plats eller någon sorts justering för att det gick inte så bra. Men jag
kom... Ja, så här Green har fått ett så här lite negativ klang eller något typ att...
Kanske, det är möjligt. Jag tyckte i alla fall att det var konstigt. Sen har jag lyssnat på Frihetsnytt har ju haft Arne Weins. Och ni visste inte det, men han är bosatt i Boden. Och han kommer från Luleå. Eller så är det tvärtom. Men så vi är ju nästan som bröder, han och jag. Men han är ju väldigt insatt i dels Northvolt-affären, hur det gick med det. Men också nu med Stegra. Och de har gjort ett avsnitt i våras om att ägarna till Stegra hade en sån här, jag minns inte vad det kallas, men när de söker nya investerare, någon sorts konferensfest där de skulle hitta på anledningar att investera i den här skiten. Alltså rent bara hitta på nya grejer som låter bra så att folk vill kasta pengar på det. Och det gjorde de. Jag vet inte riktigt hur mycket pengar de fick genom det där, men nu säger de att det råder pengabrist på Stegra. Och enligt Arne Weins så har de investerat 70 miljarder svenska kronor drygt. Än så länge i projektet. Och det är långt ifrån färdigt. Och Stegra är värderat till 100 miljarder svenska kronor. Av någon konstig anledning. Det är alltså mer än SSAB. Och SSAB producerar faktiskt stål. Det är väldigt konstigt. Så det är ju bara på papper då, givetvis.
Som de har, är det som med Northvolt då, att de inte har producerat något stål alls än? Eller?
Nej, alltså det finns ingen fabrik. Det är inte klart.
Men hur kan det... Ja.
Men förväntningarna på att det kommer att bli...
Ja, det är hype.
Ja, att de har liksom investerat, samlat pengar, lånat upp kapital och så vidare. Då. Så att de sitter på kapital och håller på att förbereda sig för att kunna producera. Då.
Men, ja, exakt. Och tanken med det här var ju att det skulle vara grönt stål. Och det var ju för att man skulle använda så kallad vätegas. För att smälta stålet. Och det här gjorde vi ett avsnitt på, alltså Studio Botnia, för flera år sedan. Så pratade vi om mängden elektricitet, alltså gigawatt, som behövs för att hålla igång ett sånt här vätegasproduktionsgrej. Och det var hälften av Sveriges årliga förbrukning som krävs för ett sånt här som ska drivas året om. Så redan då så tänkte jag att alltså det här är ju helt sjukt. Men det stod ju på papper, det var 700 000 och sådär. Jag minns inte exakt. Men det var ofantliga mängder.
Men alltså bara det säger ju att det är en dum företagsidé om man inte vet att Sverige kommer bygga ut sin elkapacitet så mycket under den här tiden. Och för alla oss andra människor i Sverige är det ju också så här riskabelt att om de ska köpa upp så mycket el så kommer priserna på oss andra stiga.
Exakt.
Det blir elbrist.
Vi behöver ju alltså typ ett kärnkraftverk i Norrbotten. Kanske till och med två för att klara ja, något sånt där. Så hela idén, det här är alltså idén att den ska drivas med vätgas, att den ska producera stål som också ska säljas. Och då antar jag att det ska säljas till samma pris som vanligt stål. För vem vill betala mer för stålet? Varför går de inte bara till SSAB och köper vanligt stål?
Nej, men nej. Antagligen är det ju att de förväntar sig att folk vill kunna lägga lite mer alltså, på det stålet. För att det,
ja, alltså lite mer. Jo. Men det är ju då för att man i hela ledet ska kunna ta mer betalt för att konsumenter också ska tycka att ja, det är miljövänligt och precis. Bra. Så vi betalar lite extra. Ja. Så alla liksom ska finansiera det genom att betala lite mer. Extra. Men blir det väldigt, väldigt mycket extra, då är det ju ingen som kommer köpa det. Då funkar
det
inte.
Och det är det blir ju.
Det blir. Och att producera det inte lönsamt överhuvudtaget. Alltså, nu pratar vi teori här. Även i teorin så är det inte ens lönsamt att göra det här. För att det du får ut i bästa fall är ju samma kvalitetsstål som vi redan har. Vilket är väldigt hög kvalitetsstål.
Mm.
Jag kollade upp det för flera år sedan att Sverige är största exportören av stål i EU. Det antar jag i hela Europa. Det är vi redan genom SSAB. För det är ingen annan som exporterar stål än SSAB.
Det är rätt mäktigt.
Ja, det är jävligt mäktigt. Men nu kommer den här jäveln och tror att de ska vara värderade till 100 miljarder och producera bättre stål än SSAB som har gjort det nu i...
Men det... Många det pratades ju om du vet, framtidens stål och det här är liksom så här kommer det att produceras i framtiden. Men det är ju bara drömmar alltihopa. Jag gissar att det är samma investerare ungefär som bakom Norrsk.
Det är exakt samma. Ja. Harald Nix är ett namn och Karl-Erik Lagerkrans.
Ja.
Har någonting som kallas för Vargas Holding som var då inom Northvolt också.
Ja, jag... Här i närheten där jag bor var det ju den här Volvos batterifabrik i Mariestad. Yeah. Den är ju också skjuten på framtiden nu, alla planerna.
Yeah.
Och vad jag har hört så är det väl lite, alltså 2030 pratas det om. Och det kommer inte bli någonting då heller. Då. Men de skulle ju börja bygga nu.
Mm.
Men och vad jag vet så har ju regionen och... Mariestads kommun, de har ju redan påbörjat massa liksom förberedelser som har gjort nya arbeten med vägar och du vet, allting skulle bli sina bra, det skulle bli massor av jobb och sånt där, men det är samma investerare bakom och nu är det bara lagt på is där.
Jo, han har ett intressant namn för det, Arne Weins. Jag vet inte om det var han som kom på det, men bidragskapitalister.
Ja.
Det är det de är. Alltså de söker bidrag och lån och så investerar de. Och sen får de avdrag på det där och så sen typ lägger de ner skiten. Och går i konkurs.
Ja.
Ja, så det är parasiter då, för de sitter och tar sina vd-löner och sånt och sitter ju på företag tillfälligt som är högt värderade och tills allt går åt helvete och det blir konkurs. Så det är ju bedrägeri och borde ju vara olagligt typ.
Och så drar de dit massa utlänningar för att de ska få jobb och så, sen blir det ingenting och då blir de kvar och går på bidrag i området.
Jo, och så det är det som är det roliga med det gröna stolt, att det här var idén på papper i teorin. Men nu har de till och med gett upp den idén. Initiellt så kommer de inte att producera med vätgas och de kommer inte ens att producera stål.
Vad ska de producera?
De ska producera järnsvamp.
Va?
Ja.
Järnsvamp?
Ja. Det är som en... Det finns ett företag här på SSAB-området som heter Hybrid som redan gör det. Vilket är att du tar järnmalm och så gör du det till en svampform. Jag tror att det har någonting med att det är lättare att producera stål från det här svampmaterialet. Att det är typ, jag vet, luftigt eller någonting.
Ja.
Men... de går alltså ifrån att vara det ledande stålverket för framtiden till att producera någonting som redan finns ganska lokalt också. Ja.
Så de ska göra någon slags förlaga till stål alltså?
Till stål, ja, precis.
Ja. Och sen ska bearbetas vidare någon annanstans.
Ja, och så ska de bygga sig upp till kanske en vacker dag så ska de kunna producera stål själva.
Och det ska inte vara liksom miljövänligt framställt?
Nej, exakt. Det är inte mer vara med... naturgas pratar de om.
Ja, okej. Okay.
Och det vi vet om naturgas är att det får vi inte köpa av Ryssland.
Nej, precis.
Så det får vi köpa från Amerika eller någonstans.
Det Norge där... borde väl ha? Borde de inte det?
Ja, kanske. Jag vet inte. Men ja. Så att nu då så pratar de om en ekonomiska problem. Och det de står inför nu är att de blöder 3 miljarder svenska kronor i månaden.
Mm.
För att de producerar ju ingenting. Och de har nästan slut på sina lån som de redan har tagit.
Och de är beviljade antagligen med liksom den ursprungliga det löftet, planen.
Ja. Exakt. Så jag har ju sagt det här i flera år. Jag sa det om Northvolt också. Och jag vet att vi alla har sagt det här i radion. Det här kommer att gå precis likadant som för Northvolt. Om inte värre. För att det här är... Jag tror det är mera pengar här. Jag tror faktiskt det. Och det kommer nu att... vad heter det? Ruinera Boden och Luleå. De har investerat många miljarder i det här.
Alltså kommunerna eller?
Ja, kommunerna kommer att gå i konkurs.
Är de så exponerade?
Det var 3 miljarder i Boden och tror jag 5 miljarder i Luleå. Så.
Ja. Hur mycket människor bor i de kommunerna?
Boden, 1,5 miljarder var det i Boden. I Boden är det väl typ 60 000. Luleå är det väl 80 kanske.
Ja.
Så det är bara höja skatten. Jag betalar mer skatt.
Skönt.
Ja, jag ser fram emot. Så det är fan...
det blivit.
Ja, det är så mörkt för att det har inte ens hänt än. Man går bara och väntar på att det ska hända. Jag har ju bekanta som har sagt upp sig från sitt jobb för att ta anställning och Stegra. Nu, redan innan det ens existerar så har man alltså, de har anställning på Stegra. Och jag känner också till folk som har flyttat från Amerika till Boden för att jobba på Stegra. Och det är så jävla mörkt för de här människorna. Så.
Men det har inte kommit massa utlänningar och sånt eller?
Jo, det har det. Men de håller ju på att bygga skiten. Grejen att jag har ju blivit nästan lika rasistisk mot östeuropeer. Jag har blivit mot afrikaner och araber. Vi har ju invaderats av polacker, ukrainare, bulgarer,
ja,
estländare, tusentals. Alltså de är ta med fan överallt. Och super gör de hela tiden, nonstop. Vars man än ser dem så står de och dricker bärs.
Bärs när de kör bil.
Ja, och så ja, om man läser så här lokala Facebookgrupper i Boden, folk är så jävla förbannade. De kör på fyllan. De typ, de hade gått in i relaxen på äventyrsbadet och bara härjat och supit, skrämt bort alla barn.
Och det var inte ens araber och afrikaner
alltså. Nej, det här är vita.
De var illa.
Det här är europeer. Mm. Jag vet inte. Min bild av den där delen av Europa har besudlats. Kan man säga. Yes, så från det positiva till det negativa. Vi kan prata om att hatten avgått.
Ja, men det är väl bra.
Det... Jo, men alltså, jag tyckte det här var lustigt. För jag ska helt erkänna att jag hade ingen aning om vem den här människan var.
Nej.
Förrän jag läste...
Och det är därför det också...
Namn kommer man ihåg. Det är ju...
Ja, det blev en kort snackis och nu har det blivit lite mer typ efter att man avgick. Men alltså vadå, det är, hon är ju ingen så här profilerad och känd person. Så jag är svårt att tänka mig att hon är utsatt för extremt mycket hat och hot jämfört med andra politiker. Det är bara att...
Vänta.
Hon har ångrat sig och vill inte sitta kvar typ för att...
Säger hon att det är anledningen?
Hat och hot, säger hon.
Ja, ja, hon har offerkoftat sig totalt. Det är bara därför hon avgår typ.
Mm.
Nej, det intressanta här är att hon tog jobbet i maj. Och det var ju efter att de hade ju problem med att hitta någon. Och de pumpade upp hennes lön. Så att hennes lön är mer än statsministern.
Ja, just det. Ja.
Hon får 223 000 i månaden.
Var det hon som hade varit inom LRF och sånt där, va?
Möjligt.
Ja, det kan stämma.
Ja.
Jag ska se om det stämmer.
Men statsministerns lön ligger på 204 000.
Månaden.
I månaden.
Mm. Och vad fick hon?
223.
Ja.
Så nu, ja, då kan man säga...
Vad har hon gjort för de pengarna hittills? Liksom?
Ja, exakt.
Man har väl inte hört och sett henne något speciellt alls?
För tanken är ju att, alltså, att Demirok, då, att han skulle i alla fall göra ett val. Men nu hoppar ju han av, eller blev avsatt, jag minns inte hur det var. De fick panik, var tvungna att hitta någon. De gav henne den här sjuka lönen. Och hon började alltså jobba i maj. Sen har de ju ledigt hela jävla sommaren. Gör de ju inte ett skit. Och sen kommer hon tillbaka i september och känner att det var för mycket hat och hot. Så då ska hon säga upp sig. Men vill ha det här avgångsersättningen som kan innebära ett års lön.
Hon var i LRF.
Ja. Så om hon får ett års lön så har hon alltså 2,6 miljoner.
Mm. På någon fallskärm då?
Jo, men det är väl den ersättningen. Som, alltså, och det var ju om hon jobbade som partiledare ett tag i alla fall. Nu är det ju fan 5 månader.
Ja, men hon får säkert ett års lön eller någonting.
Ja.
Som bara så länge. Hon kommer gå direkt till LRF, antar hon, något annat sånt där.
Jo. Så hon kommer få de där pengarna och så kommer hon att fortsätta jobba med det tidigare jobbet.
Ja, på dubbel lön bara hon tar där.
Det är det jag säger, slöseriet med skattemedel.
Mm.
Min policy är den här, istället för att ge pengarna till henne, istället för att pytsa in pengar i Northvolt och Stegra som vi vet kommer att misslyckas, så ger vi alltså 1 miljon kronor till en helt slumpmässig svensk. Vem som helst. Bara 1 miljon, 1 miljon. Här har vi flera 100 miljoner som har slösats bort. Flera miljarder. Vi hade kunnat pytsa ut de här miljonerna i flera månader. Bara. De bästa av svenskar skulle bara kunna köpa hus, ta det lugnt, investera i saker, skapa företag, allt möjligt som svenskar gör med pengar som inte är politiker. Eller såna här bidragskapitalister.
Ja, det hade varit bättre i alla fall.
Jo, det är väldigt tankeväckande det liksom.
Jo.
Det hade inte kunnat bli sämre på något sätt.
Nej, jag tror inte det. För det är så dåligt som det kan bli. Hela tiden så slås jag av att det blir fan aldrig bättre på något plan. Det blir bara värre och ibland blir det jättedåligt. Typ som Stegra eller Northvolt. Men ibland så blir det så här typ, vi skrev ju också om kriminalvårdens nya logotyp. Som de har plöjt ner 3,1 miljoner kronor i. Där har du ju tre svenskar som hade kunnat få en miljon var. Och de hade kunnat behålla den gamla loggan.
Och Max, ja, eller så hade Max kunnat klippa en åt dem på 10 minuter typ.
Ja. Han hade kunnat få en
lägga
miljon.
3 miljoner på en logga.
Som är ful också.
Ja.
Jag vet inte fan vad de tänkte. Det är helt sjukt.
Mm.
Det måste ligga prestige i det där på något sätt. För det ser för jävligt ut.
Det måste jag kolla på. Jag har inte sett den.
Fan, inte chefredaktör. Nu ska du väl ha koll på det.
Är den till höger som är den nya?
Ja, precis. Det ser ut
de har ju någon sån här dyslektiker M-typ och sen ett fult typsnitt och sen har de så här moderniserat den gamla loggan. Liksom. Alltså vadå? Det här hade ju vilken snorunge som helst kunnat gjort i Paint. Jo,
men det de såg var ju att Å-et ser ut som ett nyckelhål. Mm. Där har du konsten. Det abstrakta.
Man kan sen skriver de ju också när de gör en sån där radbrytning. Det är lite...
Ja, men det har också diskuterats på X. Och det är tillåtet. För det har också Systembolaget. Och många andra projekt. Så att inom logotyper så är det tydligen tillåtet.
Mm, ja. Men det var ju fult jävla typsnitt.
Jo, det var ju riktigt.
Det är inte läsvänligt. Alltså det är ju bara otrevligt. Så väldigt skantigt.
Jo, och så ser det ju inte auktoritärt ut. Det är ju kriminalvården. En av våra bästa institutioner.
Nej, alltså själva loggan ser ju så här typ diskret och lite så konst. Utan andra var ju så här lite mer majestätisk med så här
exakt.
Dekorationer och grejer. Unga krona typ.
Auktoritärt typsnitt.
Ja.
Mm.
Nej, det är en genuin försämring.
Jo. Och sen har vi en till grej som har hänt i veckan som kostade mycket pengar. Och det är ju att den här Mikael Greken Kenesos. Känner ni till den?
Nej.
Kan vi spela det här klippet med Kristersson när han pratar om greken?
Jag kan bekräfta att nu har vi honom. Ännu en gängledare har förts till Sverige för att ställas inför rätta. Tack vare den svenska och mexikanska polisens intensiva arbete så har den centrala gängledare som länge har eftersökts i Mexiko nu kunnat gripas och transporteras till Sverige. Regeringen och svenska myndigheter jobbar hårt för att de gängkriminella som från andra länder styr organiserat våld i Sverige ska lämnas ut till oss för att lagföras. Ett mycket omfattande arbete pågår tillsammans med länder runt om i världen. För mig som statsminister finns ingenting viktigare än att göra Sverige säkrare och svenska folket tryggare. Mitt budskap till gängkriminella som gömmer sig utomlands är detta. Det här är bara början. Ni är inte säkra någonstans. Ni kommer att hittas, gripas och ställas inför rätta. Vi kommer inte ge oss förrän ni är borta från gatorna.
Jo, så där låter det när landsfadern talar. Han pratar om att vi har hämtat den här greken då från Mexiko. Lite bakgrund på den här snubben är att Kenesos växte upp i Sverige och var som ung en lovande hockeyspelare. Men han valde istället en kriminell bana. Efter att den tidigare ledaren för Dalen-nätverket, Mario Golzar, dömdes till fängelse för några år sedan, tog greken över rodret. Han flydde Sverige under den eskalerande gängvåldsvågen sommaren 2024 och gömde sig i Mexiko, där han levde ett lyxigt liv i städer som Cancun. Trots avståndet misstänks han ha fortsatt styra nätverket på distans, inklusive att rekrytera unga, ibland underåriga, för att utföra brott i Sverige. Och då kan man ju fråga sig, hur mycket kostar det att hålla koll på den här jäveln, hitta han, hämta han. Han fick tydligen ett privatflyg hem till Sverige.
Ja, och alltså det är ju lite så här fundamentalt bakvänt. Vi vill ju inte så här importera kriminella invandrare, vi vill ju utvisa dem.
Exakt. Det är så här, till vilket pris som helst då ska vi ha kriminella invandrare i Sverige. De får fan inte fly härifrån.
Alltså, det är väl klart att det hade varit bra jävla mycket mer avskräckande för honom att bli dömd i Mexiko.
Ja,
eller bara... mexikanska fängelser är ju 1000 gånger otrevligare än svenska.
Det var någon på X som sa att man hade kunnat betala 10 000 kronor till...
en torped bara.
Ja, exakt. Bara skjuter han i huvudet i Mexiko.
Ja, men istället för att hålla på att hetsa mot Ryssland som skickar så här spioner och skit till Mexiko och Hjärland då liksom.
Ja. Så ännu mera pengar ner i sjön. För att nu kommer greken att ha en rättegång. Han kommer att dömas till fängelse. Om man sitter i fängelse i Sverige hela livet.
Och sen kommer han ut och är han här också. När han kommer
ut. Ja. Han blir inte utvisad för han är ju uppväxt i Sverige. Svensk medborgare. Så.
Han har ju avtjänat.
Ja,
men,
ja, det är verkligen en total katastrof. Ja. Han ska vara tillbaka.
Exakt. Det är det jag säger. Så jag hade ju kunnat komma på lösningar på de här problemen som sparar oss pengar och som gör Sverige bättre. Bara på en handvändning hade jag kunnat komma på några alternativ. Men tydligen i den regeringen, de har inga bättre idéer än så här. Det här är det de satsar på.
Jo, de ska
på.
Göra lite utredningar. Fundera lite.
På vad? Invandringen?
Ja,
våldet?
Ska fundera. Vad kan man göra?
Jo.
Vad får vi göra?
Jag vet inte om det var en mem, men nu när jag är på att läsa Kristersson grejer så står det att när man har en post på X, att han hade lovat stoppa gängvåldet till 2030. Jag vet inte om man faktiskt har sagt det, men det låter fan helt sjukt.
Ja, så under valet och när sossarna satt vid makten var det väl mycket sånt prat att ni har tappat kontrollen, vi måste få makten så kommer vi ställa allt till rätta typ, och det kommer gå fort.
Ja, men om man säger det, han blir vald 2022. Och så säger han bara, vi kommer att stoppa våldet till 2030. 8 år till av bombningar och skjutningar. Men sen, om ni fortsätter rösta på oss så kommer vi att lösa det där. Så ja, det är 2 mandatperioder vad det han menar. Då har de fixat biffen. Så ja, så är det med det. Det var nog skatteslöseriet som jag tänkte på. Men det tål att tänkas på där vad vi kan göra för pengarna. Om vi hade ett etniskt homogent Sverige med socialism så hade vi kunnat komma på. Eller att vi har ju redan en grundstruktur som om den hade varit etniskt homogen hade gynnat svenskar på väldigt bra sätt.
Mm.
Och vi betalar ju redan sjuka mängder skatt. För pengar finns det ju.
Mm.
Så...
Jo, herregud, man hade kunnat sänka skatten lite också.
Exakt. Ja, hade vi inte massinvandringen och det kriminella som vi måste hämta från Mexiko så hade man kunnat sänka det med 10% utan problem.
Ja.
Man hade kunnat ta bort...
Och ha bättre liksom, skattefinansierad välfärd.
Ta bort momsen. Ta bort dubbelbeskattningen på elen. Allt möjligt är möjligt. Så det bör folk tänka på till nästa val när de ska rösta på Kristersson. Och de tänker att, ja men fan, Moderaterna, de kommer ju att fixa det här med massinvandringen. Ja, om fixa...
De är så himla avskräckande. Jag tror de är jätterädda, de kriminella.
Jo, speciellt när han tar ton med de här meddelandena. Jag blev fan gåshud när jag lyssnade på Kristersson och ser hans sluttande axelparti. Han blir kallsvettig.
Och så har man hans rörelsemönster där när hon ramlade.
Jo, just det. Rätta till slipsen. Kolla sig runt. Se någon mig? Nej. Det, vilken karaktär.
Mm.
Ja, tackar vi till Löfven. Det var det grejer. Många memer.
Ja, han var ju på efterbliven typ och så här självmedveten och nervös.
Exakt. Han var i alla fall rolig. Så nästa rubrik som jag tänkte på var de här digitala röstkorten som kommer att införas till 2026. Och när jag först såg digitala röstkort och tänkte jag, shit, ska det bli digitalt? Alltså att du gör det online, men så är inte fallet. Det blir digitalt som är att ditt röstkort kommer i din e-brevlåda. Vad är det? Kivra? Folk har...
Så de ska fortfarande inte göra någonting med det här förslaget om att ha en sån där lista där alla står på?
Mm, precis.
För det vore ju en bra förändring.
Jo, om man bara hade det digitalt.
Mm. Men det här har inte med det att göra alltså?
Nej, det här är bara själva röstkortet.
Mm.
Så att du kommer att kunna gå till vallokalen utan ett röstkort. Du har det bara i mobilen.
Wow, vilken förändring.
Jo, så jag känner att...
Effektivare kösystem.
Vi går framåt.
Då måste man fixa kivran alltså?
Jo, om du vill göra det. Annars, om
annars
man inte
lämnar man
har...
två brev.
Jo, man får det brev.
Ah, så de som inte har en kivra typ, då det kommer det i posten?
Jo.
Det är säkert så att man kan få det dubbelt liksom på båda. Så att de vill väl säkert pusha fler människor rösta så att de kan säga att demokratin funkar och sånt.
Jo, men demokratin funkar. Precis som de har tänkt. Det är därför Kristersson är statsminister.
Ja, men seriöst så funkar det ju som de har tänkt. De som styr, det är exakt så här de vill. Det är...
Nej, precis.
Tyvärr funkar det.
Det var som folk gnällde på X om att mångkulturen är misslyckad eller något sånt där. Så sa jag att den fungerar precis som den ska fungera.
Ja.
Den gör sitt jobb. Den förstör våra länder.
För de som styr så... Det här är planen.
Ja. Så där är man lite naiv om man tror... Men det är kanske lite så i början när man vaknar upp till den här sortens alltså nationell politik och man vill förändra grejer, man börjar kolla på vad som för sig går och så tror man att demokratin inte fungerar.
Ja.
Men man kommer alltså till slutsatsen att demokratin är bara ett verktyg som de använder för att kontrollera
det. Självklart är det ju så att de säger ju att demokrati är något helt annat än vad de vill att det ska vara. Så det är det som är felet bara.
Jo. Så här alltså, det är också en grej med Kivra. Det tänkte jag på när jag fick Kivra. Vem fan bestämde det? Vem var det som röstade fram, jobbade fram Kivra? Sen blev det som bara en del av...
Jag har aldrig fått Kivra. Jag fick så här min myndighetspost.
Okej.
Så man får ju så välja olika. Vet inte vad.
Ja, det kanske finns olika alternativ. Det vet jag fan.
Det är också en sån irrationell efterbliven grej. Varför kan man inte bara en grej?
Ja, att staten
varför ska bankerna ge oss bank-ID? Varför ska vi ha olika så jävla myndighetsgrejer? Liksom, vad fan?
Ja.
Kan vi ha en fungerande grej istället?
Precis.
Måste det liksom är som... fundera och välja.
Om vi ska leva i en digital online-värld så kommer vi att behöva offentliga applikationer för att kunna hantera det. Som att ett online-ID och vi behöver kanske då en online-brevlåda och vi behöver då ett regelverk som inte kan så banna folk godtyckligt för att de inte tycker om deras politiska åsikter. Som till exempel Facebook. Det skulle ha funnits ett socialt nätverk som staten styr över.
Ja, eller att staten åtminstone pressar de som finns till att vara yttrandefrihetsvänliga.
Mm, precis.
Men nu är det ju typ så här tvärtom i EU och liknande så här statliga organisationer liksom pushar ju amerikanska företag nu att censurera mer och så eftersom det har blivit lite friare nu med vibe shift och Trump och allt det där.
Vibbarna. Jo, men det är också en annan grej gällande det där. Det är de här skolportalerna. Jag vet inte om du har erfarenhet av det, Lindberg. Alltså frånvaro, ledighet, läxor och skit. Mm. Alltså, varför finns det inte en statlig grej som sen som spretar ut i kommunerna, alltså grenar ut i kommunerna och så är det som bara centralt Man kan kolla upp allt.
Vad har ni för något?
Vad heter det?
Skolsoft?
Typ IFT Boden.
Okej.
Okay. Boden har en. Luleå har en.
Mm.
Så inte ens i Norrbotten har vi samma portal.
Skolsoft är ju rätt stort och jag vet att många kommuner kör med Skolsoft.
Okay.
Så det är inte så att alla kommuner har varsin, men det finns säkert ett gäng olika.
Ja. Yeah.
Bara för att krångla till det.
Men det är det som är grejen. Okej, okay, det vill säga att Skolsoft är bra då. Men köp in det till alla kommuner då. Så att det blir standarden. Typ.
För men precis. Men för att krångla till det här där jag bor, då började de så här med en annan grej för typ kulturskolan istället.
Jaha. Alltså
om man håller på med instrument
musik och
sådana saker. Ja, men precis. Och då måste man helt plötsligt ha två.
Ja.
Olika två grejer. Appar. Inte ha samma på liksom.
Nej.
Båda på Skolsoft.
Nej, sånt där stör jag mig på. För jag vet, jag känner folk som kan knappra ihop sådana där appar på en kvart. Alltså... Vi kan anställa folk inom statliga myndigheter som kan bygga appar. Det är jävla svårt där inte. Så. Jo. Det är då val nästa år. Jag ser fram emot att få mitt digitala röstkort. Så att jag kan rösta på Jimmy. Ta tillbaka Sverige. Fy fan.
Nästa gång då ska det hända äntligen.
Jo.
När de blir störst då ändrar de.
När de blir störst så kommer de stänga gränsen.
Då visar de sina rätta färger.
Jo. Ja. Det kommer ju faktiskt in på efter pausen tänkte jag. Det där med sina rätta färger. Det är ett intressant tema. Men vi kan avsluta den här timmen med att AFA misshandlar en 17-årig bloggare. Vloggare kanske. Videologgare.
Vloggare.
Heter han? Lulle heter han. Känner du till han sen tidigare, Saxlind? Eller?
Ja, jo.
Jag gjorde inte det.
Lite grann. Han är väl en sån som rör sig typ i Christian Petersson kretsar och gör lite liknande material typ.
Ja. Jag har sett han på YouTube lite grann och nu var det så att han skulle ju täcka den här... minnesstunden för en mördad vänsterextremist. Jag vet inte, vi ska inte nämna namnet på han eller?
Men då, Björn Söderberg eller?
Ja, han nämnde artikeln i alla fall, jag vet inte om det var avsikt. Ja,
nej, det tror jag inte.
Men de gör ju det varje år så kommer de ihåg den här snubben. Han var någon facklig...
Golberg.
Ja. Ironiskt nog så jag och en kamrat gick till en sån här minnesstund i Boden för några år sedan och skulle då täcka den för ett segment till Studio Botnia.
Var Djungeljord där då också nu?
Nej, han är inte överallt.
Det var för kallt.
Men det var våra egna djungeljoelar där.
Ja, okay.
Och de var ju då väldigt hotfulla mot oss och började slå mot kameran och grejer. Så kom polisen fram. Och då säger polisen att vi är avvisade från platsen. Och jag blev så jävla förbannad. Jag bara, varför det? Det var ju mitt i stan. Det var ju mitt på torget. Och vi var ju, ja, vi är vanliga svenska medborgare. Vi får gå var fan vi vill.
Ja, ni har rätt att filma.
Ja. Så nej, de tyckte givetvis att det blir mindre bråk om vi bara försvinner. Så då sa de det till oss. Jag bara, jaha, så vi hittar på egna regler här. Schysst.
Jag kommer inte ihåg att de sa det när vi hade tillstånd och demonstrationer.
Nej, absolut. Då får de stå där och kasta sten och härja.
På säkert avstånd.
Jo. De äcklarna.
Skyddade av polisen.
Jo. Men nu var det alltså under söndagen som Lulle, det var förra söndagen då, antar jag. Han skulle dit och på vägen dit så kommer den här Joel Bjurströmmer Almgren fram med
harang.
Jo. Dömd för många våldsbrott, om jag förstår det. Nyligen dömd också, för jag minns att CP var i rättegången och höll på.
Ja, vi skrev ju en del om det också. Han hade ju gömt en pistol på, stod han, hos någon kvinna som han tog på sig.
Just det. Ja, men då fick han alltså slag och pepparspray på sig. Och det finns en video om det här i våran artikel om... Ja, Lulles video finns där så ni kan kika.
Jag måste bara fråga en sak. Den som slog, hade han censurerat?
Nej, jag tror att det gick någon med honom framför honom just då. Som han har blur på. Och jag då blurren för över den som går fram och slår honom.
Jaha.
Jag tror det är så där.
Jag tror det var den personen som slog, för det var ingen annan i närheten. Så jag tänkte att det måste vara den som slog.
Det var en jättebra film. Men...
Nej, censurerar den som slår? Det borde vara tvärtom nästan.
Det var lite fin zoom, man får inte riktigt perspektivet där.
Nej.
Men jag tvivlar inte att de slog och pepparsprayade honom.
Fast de lät honom komma undan rätt lindrigt ändå, om man bara liksom blev nedslagen. Och...
Jo, exakt.
Det var lindrigt bara.
Nej, men de kunde väl alltså, de hade ju kunnat göra det mycket värre om de hade velat. Liksom. Att,
jo.
De kan ju vara farliga de där. I andra länder gör de ju mycket värre grejer.
Jo, det var det här fallet med den där hammargrejen.
Hammarligan, ja.
Jo. Det var ganska otäckt.
Och i Tyskland är de lite värre.
Jo. Det kan ju jävligt ont.
Mm.
Jo, men det är kul att se att unga män börjar bli intresserade av sån här anti-vänster journalistik. Kanske nationell journalistik, jag vet inte.
Det är bra.
Det är en del av vibrationsskiftet.
Ja. Civilsamhället är trött på rödingarna.
Jo.
Men vad tror ni? Kommer han bli dömd för någonting för det här? Att han var där och han var ju ändå hotfull.
Joel?
Ja.
Jag vet inte om han deltog i misshandeln så...
Nej, men han stödde ju och liksom backade upp.
Ja.
Såg ni också hur de gick och tittade om det fanns någon i närheten?
Mm.
Som var där. Det är verkligen utstuderat att liksom, nu ska vi kunna misshandla det här om det är läge för det.
Jo,
och så var det någon annan som tog smällen och faktiskt gick fram och nitan eftersom Joel skulle få slippa det eftersom han har suttit inne så mycket.
Typ. Mm.
Jo, men man måste ha något fel i huvudet om man håller på med det här i så många år. Alltså. Den här antivita, antirasismen. Men det var
han är också en sån här adopterad person, precis.
Ja.
Precis som Hubinette.
Ja, det var en intressant grej som en bekant sa till mig för ett tag sedan som har blivit nationell på äldre dagar. Men han var alltså typ nästan afait när han gick i gymnasiet. Och han sa att den enda anledningen till att jag var det var för att nazister får man slå hur mycket som helst. Och jag älskar att slåss. Och det stämmer fan att jag kanske nu är i vibrationsskiftet att det blir en ändring på det, men alltså i nationella kretsar sen det började 80-90-tal så har det ju alltid varit så att när nationella vinner fighten så är det ju de som åker dit. Men när vänsterfolket härjar och misshandlar nazister, då är det fritt fram. Så...
Jo, alltså vi hade ju det helt vidriga i Malmö då det var folk från SVP som blev överfallna typ så här 20 mot 4 och rödingarna fick ändå så här värst skador. Johan blev så här hjärnskadad eller något efter. Och rödingarna så här vände i klammen, det var vi som blev attackerade.
Jo, exakt.
Och de nationella blev dömda.
Det var som ingen heder i kroppen alltså. De var så äckliga.
Och sen media gick ju helt på den linjen och sådär, fast sen när man läste förundersökningen alltså såg man, ja men vadå, rödingarna beväpnade sig med tandskydd och grejer och attackerade dem och sådär. Och sen var det ju även så här, när någon av de nationella överklagade så blev ju han friad och domstolen sa ja, nej men de blev ju attackerade och agerade i nödvärn. Men sen blev det så här någon konstig omvänd grej. Först var en nationell kille friad i tingsrätten, sen blev han fälld i hovrätten medan en annan tvärtom. Blev tvärtom där, så att det var hela tiden en som blev dömd och i det fallet var det typ han använde för mycket våld för trots situationen, men vad fan, om 20 personer attackerar så får man väl använda lite hur mycket våld man känner att man behöver.
Det är ju berserk. Precis. Nej, men det var en intressant grej också som min gamla kompis Jean Frick så han poängterade att Lulle är ju som en up and coming journalist, upp och kommer journalist.
Uppåtstigande stjärna.
Uppåtstigande journalist, ja, så kan man säga. Och här är han då och gör ett reportage och blir då misshandlad av vänsterextremister. Var är media som fördömer det här beteendet? Var är Aftonbladet, Expressen?
Precis, vart är alla de här äcklen som gnällde över den där jävla AFA-journalisten i Turkiet som de hade kunnat behålla och skjuta i huvudet liksom?
Ja, precis.
Alla jävla äckliga
kommunistälskande har du skrivit någon rad alls i någon vanlig tidning om det?
Jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte, men jag ska inte tro det. Det är ju typ Fria Tider, Nordfront, ja. Nya Tider.
Ja, men det, i grund och botten, det här beror ju på att liberal media i Sverige är judisk. Och då är man
antirasist.
Antirasistisk, antifascistisk eller helt antivit. Enkelt svenskfientlig antivit.
Yep.
Och när det är någon nationell som blir attackerad, då tystar man ner eller säger att han förtjänar eller att han var förövaren.
Jo. Du kan inte hata media nog mycket. Nej. Det går inte. De är så äckliga.
Nej, journalister är lägre än prostituerade.
Var det inte Reinfeldt som sa att han typ tyckte det var bra? Att de förtjänade det när de blev...
Ja, han körde ju den här typ... man ska inte bli förvånad om de som driver upp ett biodantänkande utsätts för hatvåld. Typ när någon SD-are hade blivit knivhuggen eller något sånt där.
Ja, just det. Så var det. Mm.
Det kan bli som för hatt att man får massa hat och hot. Det är tungt.
Hatt och hot.
Ja, hon fick hatt och hot. Jo, nej, de är svin och de bör avsättas. Det är ju intressant dock att i Sverige så har vi faktiskt väldigt stark alternativ media. Den som alltså drivs av blod och svett sån här. Radio Nordfront och nordfront.se. Så att det är ju alltså media som håller på med media för att det behövs. Det måste alltså rapporteras från våran synvinkel. Från provita, provsvenska, sunda människor. Annars så får man läsa blaskan och få alla lögner.
Mm. Mm.
Jo, men med det så tar vi en musikpaus här. Och då blir det...
Det var någon lyssnare som önskade den här.
Vilken då? Var det Röd Aura?
Nej, det var den där Sten och Stanley, Vildandens sång.
Är det nog... Ja, okej.
Jag vet inte, den var lite...
Är det Onkel Konkel?
Nej, det var... Det var... Kenneth som önskade den.
Okej, okay. Ja men vi kör.
Och
vi
den
kör.
Lät väl helt okej när jag testlyssnade den.
Vi kör Sten och Stanley med Vildandens sång. Och så är vi strax tillbaka.
Nordiskradio.se.
Och vi är tillbaka. Du lyssnar på Radio Nordfront live varje söndag klockan 8. När vi inte är sjuka eller jobbar eller någonting annat. Det ska väl kanske nämnas att Holmqvist är sjuk ikväll. Så folk vet var han är. Annars, han är med oss i anden. Det är bra.
Var han man cold eller?
Jo, det var en sån där jävla kärring-person. Jo, men vi ska återgå till nyhetsrapporteringen här. Har ni hängt med i det här Young Republicans Club?
Nej, det är rätt politiskt avlägset för mig.
Yes.
Men jag läste någon, eller såg artikeln typ.
Ja.
Lite varandra.
Jag ska inte heller säga att jag är någon expert på det här. Men jag har indoktrinerats av Warstrike i veckan. Så att jag ska återge deras åsikter. Ska vi se hur det går.
Det är bra för jag har inte hunnit lyssna. Kapp. Jag ligger flera avsnitt.
Ja, exakt. Här kommer den på svenska. Men det som har hänt är ju att gruppchatten är läckt. Det är dags att strimla alla dokument. Att ta cyanidpillerna och säga godnatt. För i kort, det som har hänt, att det finns någonting som heter Leaders of, eller det heter Young Republicans Club i USA, som då, det är alltså republikaner från 20 till 40 bast. Så att det är inte bara young guns där, utan är man under 40 så är man en ung republikan, om man säger så.
Det är som ungdomsförbunden här i Sverige, liksom. 29-åringar.
Ja, exakt. Ja. Ja. Så att, ja, det som hade hänt är att de här har alltså haft gruppchattar. De har haft officiella gruppchattar, men också inofficiella gruppchattar tillsammans. Och de här gruppchattarna har nu läckt ut i det offentliga. Och det som hände var att de fick, jag kan läsa här bara. Leaders of young Republican groups throughout the country worried that would happen in their Telegram chat. What would happen if their Telegram ever got leaked? But they kept typing anyway. They referred to black peoples as monkeys and watermelon people and mused about putting their political opponents in gas chambers. They talked about raping their enemies and driving them to suicide, and lauded Republicans who they believed supported slavery. Så det är lite blandat här. Det är great, I love Hitler. Everyone that votes no is going into the gas chamber. Och det här är alltså då unga republikaner. Man kan tänka sig att det här är ungefär...
Typ muff i Sverige.
Ja,
ja, vi vet ju vad de spelar.
Ja. På. Eller typ ungsvenskarna. Alltså de kommer alltid ha de här problemen för att ungdomskulturen är rebellisk. Mm. Och de är väldigt online. Och är du väldigt online så är det här du kommer att se. Speciellt på Telegram. Men har du gruppchattarna på Telegram, allt jag ser på Telegram är ju Hitler. Gaskamrar och Hitler. Ja. Men det är det Telegram är till för. Så att jag förstår vars de här ungdomarna kommer ifrån. Men det som hände var då att den läcktes ut av en jude.
Ja.
Som heter Gavin Wax. Och Gavin Wax har ju, han har varit i det här Turning Point USA. Han har på med
Charlie Kirk.
Ja. Och han har jobbat med Charlie Kirk. Och då har han alltså haft jag vet inte om han har varit chef för de här Young Republicans, men han har ju lett chattar och grejer och varit med i chattarna, så han har ju sett utvecklingen. Och det finns till och med exempel där han har sagt att take it out of the chat om det är för kryddiga grejer som folk skriver om det är rasism eller antisemitism. Då har han bett folk att gå någon annanstans. Så då har de ju förmodligen gjort det och skapat sin egna chatt.
En egen grupp.
Ja. Och sen har då den här Gavin Wax fått dem läckt från en annan då, som har varit i de gruppchattarna. Så det är lager med gruppchattar. Och jag säger det, jag har sagt det i många år. Alltså, gruppchattar är cancer. Det är absolut cancer. Jag förstår att
det bästa är väl att man inte bryr sig om det läcker.
Nej, jo, visst är det ju det. Men... grejen är den att det är fullt med så kallade feds och Säpo och grejer. Så att det är vådligt om man inte har där. Mitt råd har alltid varit på Nordic Frontier och när jag pratar om det här, att skriv ingenting som du inte är beredd att försvara i en rättegång.
Precis.
Skriv inte sånt online. Inte till någon. Inte till din bästa kompis. För det är inte kanske din bästa kompis som läcker det, men någon kanske läcker det en vacker dag. Då står du där med byxorna nere. Så, ja, men till exempel, visst, i USA får man skämta om gaskamrar, men det kan du inte göra i Sverige nu. Det är olagligt. Det är
längre. Ja.
Så gör inte det offentligt om du inte är villig att försvara dig i en rättegång, till exempel. Så när de här då har läckt så har ju de här unga grabbarna fått konsekvenser. Nu har jag inte hängt med vad de har fått, men de lär ju vara tvungna att avgå, en hel del av dem. Men samtidigt som var Strikers poäng från Warstrike var ju att man kan ju inte bara sparka allihopa, för det här är ju republikanernas framtid. De har ju en kris. En trovärdighetskris. Så att om du sparkar allihopa så kommer de ju söka sig någon annanstans. Så då kommer de ju skapa NJP 2 istället.
Men hur många människor pratar vi om liksom, som har skrivit något?
Det var också en bra fråga.
Men det måste ju vara en stor mängd om det är ett sånt organisatoriskt problem.
Jo, precis. Jag har faktiskt ingen aning om hur många de är omfattade av läckan i alla fall. Men det är 2900 sidor av chattar. Det är en hel del som har sagt.
Det de har skrivit på en dag typ.
Ja, ja men typ.
Ja, alltså jag tror ju ändå typ när man är så här i en politisk uppvaknande fas, då kan det ju vara kul med så här chattar och nätrasism och sånt. Alltså när jag var ung, då satt jag på Flashback och läste på integration och invandring och nationalistforumet och sådär och skrev och så. Och det är ju kul och så. Sen när man liksom har landat politiskt och vet vad man är för och så, då är ju inte det kanske det mest relevanta och effektiva sättet att jobba på och sitta och näthata och trolla bara hela dagarna.
Nej, precis.
Och ska man infiltrera något stort politiskt parti eller så, eller vara en del av det, då är det ju ett onödigt risktagande att göra det på det sättet i alla fall.
Jo. Det är det. Jag känner exakt samma sak. Att, alltså när jag vaknade upp och sökte mig till motståndsrörelsen, till Nordfront och folk som jobbar med det här, då... Och när man började lära känna människor i verkliga livet som man kan prata om de här sakerna med, då försvinner det här behovet att sitta online och ha åsikter hela jävla tiden. Det finns en del som fortsätter sådana grejer. Jag fattar verkligen inte varför det är ens jävla åsikt i en gruppchatt är så jävla viktig.
Alltså till slut svämmer ju livet lite över av politik. Jag kan bli med vissa så här anhöriga och kamrater och sånt som är liksom på samma sida och väldigt politiskt intensiva, då är jag lite så trött. Men fan, jag har ju poddat om politik nu och jag skriver massa artiklar och rättat massa grejer och hållit på. Jag vill prata om något som inte är politik typ.
Jo precis. Så jo, men jag förstår att folk vill nå ut till likasinnade. Det är därför de hänger i fristående. Så jag förstår det också.
Jo, nej, men alltså memer och sånt, det är ju kul och man ska ju hålla kontakten med likasinnade och så. Sen ska man ju veta liksom vad det är för grupper man är med i och vilka som är med i den. Nordfront-chatten är ju liksom öppen, så inget där är ju anonymt. Säkerheten på Telegram är ju lite så där. Man kan ju ofta se vems konto som skriver något om man har deras telefonnummer och sånt. Det är inte helt säker plattform.
Nej, och det är just det här att... Du kan ju vara anonym och skriva om förintelsen eller vad som helst. Men om de samlar alla dina meddelanden den dagen du blir doxad och de vet vem du är, då har de ju alla dina kommentarer i flera år. Och det har ju hänt. Till exempel Dulnis doxningshistoria var ju från, det var ju Flashback, har jag för mig. Att han hade skrivit en massa grejer där.
Ja, det var ju många ställen som rykte på oss, vad heter det? Avpixlat samnytt. Det var väl samnytt för gånger. Avpixlat sånt där.
Kommentarsfältet.
Ja, det var ju Diskus läckte ju där på något sätt. Rödingarna kom över
det
tror jag.
Ja, det kanske var det var.
Ja, jag vet inte om det var det Dullin åkte på eller om det var Flashback. Jag har ingen aning riktigt.
Ja, så det är ju värt att komma ihåg.
Men det är sånt händer.
Mm. Det är värt att komma ihåg att du är anonym tills du blir doxad.
Jo, men sen kan man också tycka typ att ja, det är väl ändå... Om man har skrivit saker som är rätt och sådär, men kanske lite tillspetsade och provokativa, kanske olagliga. Så ja, det kan man ju liksom stå för då, men inte om man ska vara med i Sverigedemokraterna, då blir man ju utsparkad därifrån.
Nej, precis.
Då får ju liksom så... väga för- och nackdelar och vart man vill befinna sig och sånt.
Och det var det frågan kom fram till när folk började diskutera det här på X. Var ju om det var rätt väg att gå att sitta i de här gruppchattarna och vara radikal medan man jobbar med republikanerna, vilket Alltså de vet ju om att republikanerna inte är så radikala som de, alltså de ungdomarna.
Ja, alltså grejen är ju att människor är så här följare och människor är inte rationella. Så man kan ju säga så här att är det inte rätt och rationellt, men så som människor är så kommer de förmodligen liksom starta såna här gruppchatter och dela saker de tycker är roligt och så. Så det är liksom svårt att göra något åt.
Jo, och många känner nog att de lever ett dubbelliv, att det är lite spännande att ha en kryddig gruppchatt. Och så går man på jobbet eller man går till skolan och så kommer man hem.
Och hålla igen och så, och då tar man ut lite extra.
Jo.
Så... För det är ju också liksom ett utslag för politisk frustration typ.
Jo.
När nationella är extrema och våldsbejakande och så typ, så är det ju för att man inte har makt och man känner att man är långt ifrån makt, och då liksom blir man lite politiskt desperat och frustrerad och ja, tänker att man vill liksom straffa de som har makten och liknande.
Mm. Så en åsikt som har yttrats angående det här, det är ju Nick Fuentes som pratar om infiltration, entrism och att hans groypers i framtiden kommer att regera USA. Så att hans rekommendation är ju att hålla käft, att helt förtrycka allting du tycker och tänker, gå till universitet, studera, få en utbildning, få bra jobb, tjäna mycket pengar, vara med i republikanska partiet, ja, håll käft, yttra inga idéer, utan följ bara med. Och en vacker dag så ska alla groypers bara säga hej. Så då jävlar. då vänder det. Och grejen är den att han säger det nu, för att han är ju jättelyckad, Nick Fuentes. Så enligt honom så det är hans framgångsrecept. Det är han som säger att det här kommer att vara hur vi tar makten. Men grejen är att det har ingenting med vad han har gjort faktiskt. För han har inte infiltrerat någonting. Han försökte infiltrera någonting. Han försökte vara en Trumpist. Han försökte vara på Daily Wire. Han försökte göra massa saker. De har misslyckats. Men han har byggt sin egna grej. Och blivit finansierad. Jag vet inte varifrån, men det råder lite delade meningar där, men nu för tiden så är det ju faktiskt folk som donerar väldigt mycket pengar till honom live.
Och han släpps ju på överallt, det vet jag, ja. Warstrike klagar på.
Nyligen
han är väldigt viral på YouTube. Och det har ju gått fram och tillbaka, han har ju varit utsatt för censur på Twitter och YouTube och allt sånt. Men just nu verkar det vara att man vill lyfta fram honom. Och det där är ju också liksom en så här avradikaliseringsgrej och politiserande, att man inte uppmuntrar folk att engagera sig genuint politiskt i någonting som de, där de kan liksom stå för vad de tycker och så.
Ja, skapa våra egna grejer.
Ja, alltså sanningen är väl liksom att när bollen är i rullning och liksom samhället börjar omformas i vår riktning, då kommer det inte vara liksom bara för att folk har hållit käften och gömt sig i massa anti vita institutioner och sen är plötsligt bara kommer alla fram och upptäcker att de är nationalister. Det kommer ju inte funka så, utan det behövs ju parallellt att det finns liksom öppna organisationer, företrädare, kritiker av systemet och så som sprider propaganda. Och sen finns liksom, kommer ju folk organiskt hålla med oss, och vissa kommer liksom infiltrera institutioner eller befinna sig i en institution redan när de liksom blir rödpillrade, så att de inte medvetet gick in och infiltrerar utan liksom rekryteras därifrån typ. Alltså det är ju typ mer så. Jag tror att det funkar liksom, att det behövs båda sakerna.
Jo, definitivt, det är ju någon sorts organisk utveckling. Det är ingen så här koncentrerad infiltration.
Nej. Man kan ju presentera det som ett alternativ och liksom, ja, så här kan man ju kanske tänka och så. Det här är rätt, det här är det som alla ska göra, det här borde ni göra, allt annat är dåliga idéer typ. Det är efterblivet att säga så.
Jo, Warren pratade ju om hans tid med demokraterna i USA. Så dels så hade han ju den här grejen med Patrick Buchanan. Hans politiska kampanj typ år 2000 tror jag det var. De misslyckades totalt. Han valde till och med en neighbor som sin running mate. Typ då vicepresident om det hade gått igenom. Och sen när han kände att det misslyckades så skulle han försöka infiltrera demokraterna då åren efter det. Och höll på i kanske 10 år. Jag vet inte, 8-10 år med det. Och efter ett tag så känner han att det är inte jag som får ut någonting av det här, utan det är jag som anpassar mig efter demokraterna till slut. Så att allting jag gör, jag framför ju åsikter och såna här reformer och vad som helst som inte har med min ideologi att göra, utan det är ju deras.
Nej, precis. Alltså, som en tyst infiltratör så jobbar du ju i praktiken öppet för systemet. Du liksom stödjer deras värdegrund, jobbar åt deras organisationer. Sen kan man ju liksom så här internt sabotera och liksom förstöra lite grann. Men för att liksom behålla din position så kommer du behöva spela med mer än vad du inte spelar med. Och ja, till slut blir folk väldigt fästa vid sitt jobb och sin ställning och allt sånt där. Och till slut passerar de en gräns där de kanske inte ens låtsas, utan att de inte kan tänka sig att stå för något annat än systemets agenda, eftersom den är så liksom ihoplänkad med deras ekonomiska intressen.
Mm. Precis.
Folk blir ju köpta i praktiken.
Men det är faktiskt någonting som folk har pratat om när det gäller Sverigedemokraterna. Och det gör de än idag. De pratade om det när jag gick med i Nordiska motståndsrörelsen, så mötte jag folk som sa det, och jag har läst många argument online om hur vad kan man säga, att SD inte är helt aktiverat. Att en vacker dag, som vi då skämtade om tidigare, om att Åkesson, när han får inte då majoritet, men han blir största partien, blir statsminister, då jävla stänger de gränsen och så skickar de hem allihopa.
Skämtade du?
Jo, precis. Nej, men alltså, det finns folk som faktiskt tror.
Jo, men man pratar om den dolda agendan. Och alltså, det finns väl kanske ett så här korn av sanning i det, att typ många gäster har varit med länge. De är lite mer kritiska mot invandringen än vad de säger. Det är därför de får så här rasistskandaler då och då.
Och så. De blir uteslutna.
Ja, precis. Så, men det är ju det är ändå lite att det latent i partiet kanske finns pytteliten vilja att vara mer radikal, men det är ändå så här typ att ett parti har en öppen agenda, det är det de får röster för att genomdriva, det är det de sprider till allmänheten att man är för och så, och man kan liksom inte bara så här låtsas en sak och sen helt plötsligt bara, nu sitter jag i regeringen, nu gör jag något helt annat och inte förvänta sig då typ att det blir så här jättekonstigt med förtroende och
processer och allting. Ska man vara seriös, så vad gjorde de med NATO? De bara tvärvände. De sa en sak innan valet. Efter valet var det något helt annat.
Och jo, men det är ju förräderi i liksom systemets riktning. De viker sig åt systemet liksom, för att systemet har makt. Men
det är att man helt plötsligt
av idealistiska skäl skulle säga bara, nej, nu tänker vi börja liksom kämpa för att rädda svenska folket. Det är mer osannolikt. Liksom.
Jo, det är det. Det är det. Men det är egentligen inte annorlunda än det de faktiskt redan gör.
Nej, men sen, det kan ju också vara liksom att om de hade fått bestämma kanske vi inte borde ha gått med i NATO och EU och sådär, men de känner att det inte är så viktiga frågor, som kompromissar bort dem typ för att få lite inflytande.
Nej. Jag menade inte Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna var ju också emot. Så att jag menar, det var ju en stor del av det politiska systemet som var emot NATO i ord innan.
Mm.
Och sen efter valet så svängde alla bara på klacken och gick i motsatt riktning.
Jo, men jag tycker ändå SD, när det gäller den här tidiga regeringen och deras rövslickning mot Moderaterna av någon konstig anledning. Alltså, det är samma väg som du måste gå som infiltratör. Du måste ge avkall på allting. Och när det väl sniffas fram att du är mer radikal än vad du ger utsago för, då kickar de ut dig. Och då har du 10 år av arbete som bara försvann på en kvart. För att de tyckte att du var rasistisk.
Ja, alltså man kan ju se det som att man har ju gjort någonting under den tiden och om man har jobbat i SD så har man ju fått lön och så. Men man måste ju ha en plan B då, eller plan 2 liksom, vart man vägen om man blir utsparkad och så.
För det har jag tänkt, alltså ända sedan jag blev politiskt engagerad, hur jävla lätt det hade varit att bli invald som SD-are lokalt och få betalt.
Jo, de har ju många totala så här grottmänniskor som liksom är helt så här obegåvade i kommunerna. Det är därför man har försökt vara ett så här toppstyrt parti, för att det har varit mycket...
Mycket bondrasism.
Kassa företrädare.
Ja. Nej, så... Ja, så det är folk som fortfarande säger det. Det är en idé som är... Den har inte beprövats och lyckats.
Den är ju subversiv och lätt att sälja också, eftersom den tilltalar folks egenintresse. Okej, jag behöver inte ta några risker. Jag behöver inte sticka ut huvudet, utan jag kan så här göra en bekväm karriär inom systemet. Jag behöver inte bråka och jag behöver inte ta några risker. Så det är jätteskönt att höra liksom.
Jo. Men det är just det här, de pratar ofta om den här vandringen genom institutionerna som judarna har gjort med Frankfurtskolan.
Ja.
Och det de inte nämner där är att det är ju en revolution uppifrån. Det är ju ingen gräsrotsgrej som bara organiskt letar sig igenom alla universitet och hjärntvättade alla, utan det här var ju finansierat av väldigt rika människor.
Ja, och judarna och de andra vänsterextremisterna höll ju inte käften heller, utan de bråkade ju för sina åsikter längs hela vägen. Liksom.
Tills det gick igenom, ja. De tjatar, jag har sagt det förut, de tjatar tills folk är med sig. Alltså.
Jo.
De tjatar och så kanske de misslyckas och så väntar de några år och så tjatar de igen. Till slut får de
igenom. Det är ju den radikala och mer vänster... inriktade strategin. Den konservativa är ju så att tröttar försvarar den etablerade ordningen och sen kommer vänstern och ställer krav och så backar de konservativa lite och så fortsätter man backas där och så vrids samhället mer och mer vänsterut. Och dagens moderater är liksom supervänsterextremister med måttmätt från typ början av 1900-talet typ.
Jo. Men det finns det de på X som har gått emot den här idén om infiltration och sagt att, som jag också sa, varför har ingen tänkt på det förut? Shit, vilken ny idé, herregud.
Ja, men det är ju inte ens en idé, för folk gör ju sånt automatiskt, typ så här, folk anpassar sig till de rådande värderingarna, går in i etablerade institutioner och håller käften och så. Det är inget man behöver säga åt dem att göra. Vissa...
Nej, men har någon tagit makten?
Det är inte en strategi liksom, det är inte något man...
Men har någon tagit makten på det sättet? Finns det några exempel? Nej. Det är det som jag menar. Alltså, om vi nu, det är många som pratar om Hitler och hur han kom till makten. Det var ju inte så han kom till makten. Det var inte infiltration. Det var inte vara i skuggorna och gömma sig. Utan han blev bara helt enkelt erkänd som ledare för att han hade sånt jävla inflytande. Och landet höll på att kollapsa in i sig själv. Så att det var ju som en perfekt storm som tog han till makten. Demokratiskt då, på den tiden. Där man kunde göra sånt utan alla fuffens. Så att de fick helt enkelt ge med sig och så tog han makten. Det har inte med någon sån här gömma din power level, som man säger. Din kraftnivå. Men en av dem som inte håller med är Devon Stack från Blackpilled. Det är en snubbe som jag gillar. Han sa så här, det är en ganska lång grej. Jag vet inte om jag ska läsa hela grejen, men det är en bra poäng i alla fall. Han säger: I lived and worked in DC when I was just a right-leaning libertarian. I worked for government contractors and non-profits alongside political appointees, elected officials and career bureaucrats. You can hide your power level all you want, but eventually they'll catch a whiff of non-conformity. You won't laugh at the right joke, or maybe laugh at the wrong joke, but everyone outs themselves in subtle ways, and our enemies are hyper-vigilant. When this happens, you become quietly blacklisted, and your career at that organization is effectively dead in the water. I'm not talking about Hitler jokes. I was just a right-leaning libertarian that didn't hate white people, and that made me an extremist in the Beltway. People who have never worked in these environments also wildly underestimate the level of incestuous nepotism that has been baked into the system for generations. It didn't take long before I stopped being surprised that everyone was someone's nephew or cousin or worked for someone's senator whose campaign was funded by their dad, etc. Almost nobody in these positions of power are there because they are the elite human capital. They are only elite by the term's most obscene definition. When the system does select fresh meat, they have a thorough vetting process that churns out people like J.D. Vance, who are willing to do everything they want. I don't mean an informal vetting process. I mean an extremely organized, tried and true process that includes meetings, dinners, and weekend retreats with lizard people that makes you sign NDAs while they psychologically evaluate you and test your loyalties and compromise you. If you think you're going to be all like Tom Cruise in The Firm and take down the baddies with some super secret plan and a feisty chain-smoking secretary, you're way out of your league. The kicker is, we don't have endless decades to relentlessly bombard DC, Fairfax and Montgomery counties, etc., with decentralized anti-Semitic neo-Sivnats, or even hardcore white nationalists, while hoping for the best. The demographic clock is ticking. And there is no such thing as racial. There's no such thing as a racial time machine. Bottom line, the longer we fuck around with these flights of fancy, the harder we're going to find out. And if the quality of people I've seen indulging in this fantasy the hardest is any indication of the elite human capital, it's not just going to be a bad plan for white people. It's an insult to our intelligence. Så det var hans tankar angående att till exempel infiltrera Washington DC där ödelmänniskorna bor.
Ja, men han har ju rätt i att vi har inte sett tid för att jobba så där jättestekt. Och det är också typ så här mer naturligt för de som är subversiva och bryter ner något att jobba genom infiltration och så där. Det vi måste göra är ju liksom att bygga upp ett folk på så sätt att det finns ju svenskar som folk, men vi upplever oss inte som ett folk och uppträder inte som ett folk. Vi har inte en stat och vi är inte lojala mot varandra, och då måste man ju liksom bygga det, och det måste man ju göra genom att folk visar vägen och att man liksom skapar socialt tryck i rätt riktning, och det gör man inte genom att gömma sig och hålla käften liksom.
Nej.
Vi måste ju liksom stå upp för vårt folk.
Jo, jag tycker du har helt rätt. Vi måste bygga våra egna grejer. Jag är ganska extrem i det anseendet att jag anser att det finns ingenting som är vårat längre. Allting är typ övertaget eller förstört som vi en gång byggde som folk. Så att vi måste börja bygga nya grejer som vi äger helt och hållet och som vi kontrollerar. Så att när det får inflytande, då kan vi faktiskt kontrollera hur det ska växa, hur det ska fungera, allt sånt där. Istället för att infiltrera det vi redan har förlorat, som de har total kontroll över. Och vår fiende har också mycket pengar. De har oändligt mycket resurser att sätta emot oss. De vill skapa våra egna grejer som de inte äger. Det är det enda sättet som vi kan ha kontroll utanför deras kontroll, om man säger så.
Mm.
Så att inte sälja sig tycker jag är definitivt en väg framåt.
Ja, i alla fall ska man inte så här vara lojal eller förlita sig på systemet eller bry sig om liksom systemet. Alltså inte ens Sveriges gränser av idag finns ju liksom inte. Vi vill ha gränser i framtiden, men det finns ju ingen gräns som håller så här främlingar ut nu.
Nej.
Så liksom varför ska man så här kriga just för de nuvarande gränserna mot så här främmande länder och grejer som våra politiker håller på att hetsa dem?
Nej, precis. Så jo, det var i alla fall poängen här att ha det lugnt i gruppchattarna och infiltrera inte Sverigedemokraterna. Eller gör.
Men om man inte infiltrerar, då behöver man inte ta det lugnt egentligen.
Nej, men grejen är så här.
Annars att det blir tidslöseri efter en viss tid.
Min slutpoäng kan i alla fall vara att ingen har ett facit för det här. För ingen har lyckats stoppa massinvandringen än. Så att visst, om det här nu lyckas, om Fuentes som 10 år hade rätt och alla groypers har tagit över amerikanska makten i Washington DC, då hade han rätt. Och då kan man ge honom en medalj. Men fram till dess så känner jag att det är bättre att jobba på våra egna saker och bygga egna grejer, helt enkelt. Baserat på våran världsåskådning och våran moral och så vidare. För, alltså fatta och infiltrera alltså politiken, sitta där och arrangera någon jävla Pride-festival, va? För Sverigedemokraterna. Ja, det var ju för jävligt. Eller för att Israel pussar den där jävla muren. Jag infiltrerar, grabbar. Det är bara
jo, men alltså, man blir ju så här andligt besudlad eller vad man ska kalla det.
Exakt.
Att gå med på sånt där.
Det var det jag skulle säga om Charlie Kirk till exempel. Det var en av mina första tankar. Så fattar ni om han var baserad och om han hade vaknat upp för judisk makt. Vilket jag inte tror. Vilket jag, alltså med hans tillstånd att döma så verkar det inte stämma. Men att spendera hela sitt politiska liv och sen bara bli mördad för någonting du inte trodde på. Istället för att spendera ditt liv med att kämpa för någonting du tror på och sen dö för det. Det är då du hamnar i Valhalla. Jag tror att Charlie Kirk kan hamna i det där indiska Valhalla. Med skithålet. Så man... Yes. So,
indiskt?
Jo, det var ju det. Den här, vad hette han, FBI-direktören där.
Var han indier? Eller? Ja, var
någon, ja, han är indier.
Givit som gav på dem att Charlie Kirk som var väldigt kristen skulle hamna i Valhalla.
Men, va?
Vad sa du att han hette?
Han är väl inte indier? Vad pratar du om, Charlie Kirk?
Nej, efter att en polischef sa att, jag vet inte om det var på hans minnesstund eller efter mordet på oss, så sa han ju typ att Charlie Kirk är nu i Valhalla.
Det är ju FBI director, vad heter han? Jag håller på att söka. Cash Patel heter han ju. Det var han som sa rest in Valhalla, brother.
Ja, just det.
Men det var någon som hade googlat.
Det var sjukt att han sa det ju.
Det fanns Valhalla i Indien. Det var förmodligen där han menade.
Finns det en ort som heter det?
Ja, det finns en ort i Indien som heter Valhalla. För att de är ju alla vikingar där. Det är där man hamnar när man är spirituellt indisk. Så, nej, men det var det där. Alltså, kämpa för det du tror på så kan du dö med gott samvete istället. Sen kan vi avsluta kvällen med att prata om Gaza kanske lite grann. Har ni hållit koll på Gaza i veckan? Det är ju fred där.
Jag har inte hållit stenkoll faktiskt. Man förväntar ju sig att freden inte kommer vara så stabil, och jag ser senaste nyheten på Nordfront att en palestinsk 9-barnsfamilj blev mördad nu i det hittills dödligaste vapenvilebrottet.
Mm, precis. Så det de säger är att de har varit för långsamma med att släppa gisslan, trots att jag tror de har släppt alla gisslan inklusive de döda vid det här laget. De har fått tillbaka...
Ja, men för fan vad fult att börja så här i fråga. Alltså, när Hamas då har förlorat sitt enda trumfkort och säger bara, ah, men ni var inte snabba nog, så nu drar vi tillbaka bilen, exakt. Så kan vi förhandla om nu när ni inte har något att förhandla med.
Exakt det jag sa skulle hända. Ja. Att de ger bort sitt starkaste kort och nu är det kört. Nu är det bara rensa det med marken. Inte för att de fan bryr sig om den där gisslan. Jag vet att det finns någon sorts faktion som är jätteupprörd över de här 20 personerna som det ska ha hjälpt. Alltså. Men judarna är stort skit i 20 judar.
Tänka sig att de sviker sina löften, judarna.
Ja, det har jag aldrig hört talas om.
Nej.
Jag är chockad.
Hamas borde ha anlitat någon mer antisemitisk rådgivare. Så hade de undvikit den här missen.
Jag kommer inte kunna sova ikväll för jag är så jävla chockad med judiskt beteende. Men ja, tydligen så har de också då idag, som jag har fått för, eller nyligen då, den här senaste nyheten är att Hamas har beskjutit IDF-soldater vid någon gränsdragning där. Och då bombar de järnet helt enkelt. De har släppt 120 bombardement, vad man kallar det, i totalt.
Var det Hamas? Nej.
Nej, alltså Israel. Sen Hamas tydligen hade skjutit mot IDF.
Klassiken, då slänger en sten liksom på en stridsvagn. Och då...
en tioåring sköt med nätpangare mot en soldat på
stridsvagn.
Jo. Det är 120 bomber har de släppt idag. Bara.
Jo, jag vet att jag sett så här Trump hålla på och hetsa också. Att om de inte lägger ner vapnen, då kommer vi nog behöva gå in där. Och det kommer inte bli bra för dem, typ.
Nej. Så det handlar ju bara om att bli av med Hamas så att de bara kan rensa resten.
Mm. Och så var det några konstiga, så här, förmodligen lögner om att Hamas planerar att mörda massa palestinier, så nu måste vi gå in för att skydda palestinierna, typ. Men tror ni vi är dumma i huvudet, eller?
Men alltså, hur stort trumfkort kan 20 gisslan ha varit? Israeliska gisslan?
Jag vet faktiskt.
Det var i alla fall det enda de hade.
Ja, men fan, jag tror de inte vill ha dem där längre. Tror inte det? De var trötta på dem.
Ja, det är dåligt sällskap, så vi klippar dem.
Men Gninnet, det som är lustigt med det där med gisslan, det är inte som att det har hindrat IDF och Israel från att bomba skiten ur Gaza.
Alltså, det är det jag menar. Det har inte varit inte något
roll, alls. Liksom. Det
har ju skapat ett litet så här politiskt dilemma för...
Ja, inne i Israel.
Ja, att det har blivit en debatt. Ska vi inte förhandla och försöka få dem att släppa dem?
Men jag
förhandlar och vi lurade dem, så nu kan vi fortsätta mörda dem. Och då kommer färre judar protestera än innan, typ.
Jo, fast hela tiden så har de ju bara krossat Gaza ändå ju.
Precis.
De har ju inte brytt sig faktiskt.
Men det är ju en poäng som folk har gjort faktiskt. Att nu när de har släppt gisslan så finns det ju ingen... poäng för judarna att fortsätta förinta dem. Men de kommer ändå göra det, och då ser de ännu värre ut än de har gjort tidigare.
Jo,
ja, det är nog sant.
Det kan vara en poäng i det.
Faktiskt bra.
Men här läste jag också att Israel...
Alltså, om de har en känsla för det. Jag tror inte de kan stoppa
sig. Jag tror inte de kan hejda sig. Det står att Israel har i nuläget begränsat antalet lastbilar som får komma in med nödhjälp till Gaza till 300 stycken per dag.
Hälften,
så att de tar sig alltså rätten att bara begränsa att de får nog med mat.
Jo, men alltså det Israel gör är att de bryter ju vapenvilan. Ja. De har ju bombat, som du sa, så in i helvete idag. Då. Och sen kommer de gnälla att men Hamas har kvar sina vapen, så vi måste döda alla palestinier nu, typ. Mm. Fast det är Israel som bryter mest. Och vill hålla och vill fortsätta.
Nej, alltså det... Det finns inte nog med hot och hat. Det är fan helt sjukt där. Men jag hade ett fint klipp här. Vi kan lyssna på vad Hitler sa om Palestina. Jag vet faktiskt inte när det här talet var. Om det var under kriget eller innan. Men jag antar att det var under kriget. Och att...
Är det på tyska?
Nej, det är AI Hitler på engelska. Så vi kan lyssna på det klippet så får vi höra lite.
That Palestine is not being occupied by German troops, but by English ones. By brute force, England is curtailing Palestinian freedom and is robbing the Palestinians of their independence to the advantage of Jewish intruders for whose cause the Palestinians suffer the most cruel of abuses. The Arabs living in this territory assuredly have not complained to Roosevelt of German aggressions. Rather, in persistent appeals to international public opinion, the Arabs lament the barbaric methods by means of which England seeks to overpower a people who loves its freedom and fights only to defend it. And this may well be one of the problems Mr. Roosevelt would like to see solved at the council table. It ought to be decided by an impartial judge and not by brute force, military means, mass executions, the torching of villages, the dynamiting of houses, and so on. One thing is certain. In this case, England cannot claim to be repulsing the threat of an Arab attack on England.
Det låter som att det här är under kriget i alla fall. Och då är det ju... England eller Storbritannien som har makten över Palestina, och judar håller ju redan då, alltså den 20-talet till och med innan det, på att bosätta sig i området, och det blev ju värre då på 40-talet, många terroraktioner där från judar, och engelsmännen hjälper dem alltså att fly dit och etablera sig. Och judarna utför alltså terrorism mot britterna. De mördar brittiska soldater.
Trots all hjälp de får, ja.
Ja, exakt. Och det är så här, det finns till och med ett exempel, nu minns jag inte exakt vad det gällde, men de utvisade, engelsmännen utvisade judar från Palestina och skickade dem på en båt. Och judarna sprängde båten och mördade alla judarna på båten för att de motsatte sig den här utvisningen. Så att
de var väldigt fundamentalistiska.
Ja. Ja, de är. De har inte förändrats. De är exakt likadana idag som de är då. Det var det att folk...
Men de kom ihåg en grej 2000 år sedan och fortfarande sur över det.
Det var ändå som en ovanligt så här hård generation typ. Det var ju liksom typ samma årgång judar som höll på med bolsjevikrevolutioner och allt sånt där. Liksom. Ja. Och fortfarande... Ja.
Men sen får man ju faktiskt säga en sak. Tyskarna hjälpte ju också en massa judar dit. De ville ju bli av med dem, så att de skickade dem till Israel.
Men sen kom de ju på att Madagaskar var bättre.
Ja, alltså Madagaskar var ju idén som de höll på att utreda. Sen blev det väl bara mer eller mindre att det blev Israel istället. Mm-hmm. Som de skickade till, tror jag. De hade ju någon utredning där om Madagaskar skulle passa bättre. Ja, och folk tror att de försökte med något annat. Liksom. Jag menar ungefär att de hade lagt så mycket tid på att fixa liksom, iväg dem dit. Och om det hade varit så som
det var enligt lagen.
Ja, precis.
Men det är ju intressant alltså, att se. Man kan ju kika på kartan hur den såg ut 1948 när Israel bildades. Och sen hur de tagit över landmassor. Och nu är det bara en liten jävla fläck som de har bombat sönder kvar.
Mm.
Och så Västbanken då förstås, som de också håller på att härja i.
Och den har de ju liksom spärrat av med murar här och där. Så att det är helt uppsplittrat hela Västbanken.
Så det är samma människor som höll på att mörda brittiska soldater och allt möjligt. Det är de som nu går in i Gaza, fördriver folket, går in i deras hus, tar på sig deras underkläder och gör selfies på TikTok. Och sen så spränger de deras sjukhus och deras skolor.
Och det var samma folk som mördade alla i Ryssland. Det var samma folk som mördade tyska soldater efter andra världskriget var slut. De här utomhuslägren de skapade för tyska soldater. Och så massvåldtog tyskar i Östeuropa. Mm. Och lät dem marschera hem mot Tyskland och dog de på vägen.
Så där har ni den judiska frågan. Utan svar än idag. Eller. Men,
ändå är det de som är offren alltid.
Jo, de är alltid offer. De har ingen makt heller. De är helt maktlösa.
Maktlösa när det gäller offer.
Deras, precis. Så, jo. Det är väl det om det. Vi får se om Gaza finns kvar nästa vecka. Eller om Hamas gör en comeback. Ni kanske nu är ju 7 oktober har ju varit förbi nu. Får säga,
7 november. Hur firade ni?
Nej, jag tog det lugnt. Nej, jag firade med att läsa Kristerssons tweet som är jävla fantastiska judar här. Det var rätt jättemysigt. Tände ett ljus och allt möjligt. Så, sen kan vi avsluta då. Vi har en till kort här faktiskt som vi kan ta upp. Det är det här med chat control 2.0 stoppad. Och det var alltså Tyskland som gav besked att de säger nej till det här integritetsvidriga förslaget. Som i folkmun kallas chat control 2.0. Så, ja.
Det är konstigt för Tyskland är ju rätt så totalitärt i övrigt. Så.
Men... jag undrar vad de sa emot det här. Men chat control 1 i alla fall, det var väl att Facebook och större plattformar måste lämna ut information gällande CSAM. Att det ska skannas för barnporr. Typ alla deras, allt innehåll de har. Och där är det så här att men då skannas ju allt innehåll. Så då kan man ju plocka russin ur den kakan. Men nu, chat control 2 handlar ju mera om krypterad information. och att de ska ta bort rätten att kommunicera krypterat i EU.
Ja, det är ju en så här sjuk så här Stasi.
Ja.
Hur går det till alltså, att de tar bort rätten? Och...
De måste ju typ förbjuda...
De gör olagligt för företag att erbjuda krypteringstjänster till användarna.
Men kan de stoppa det då?
Det är så sjukt. Varför kan jag inte använda en app och skicka vilken jävla information jag vill? Det är alltså olagligt.
Men de kan alltså stoppa krypterade meddelanden. De ser att något är krypterat. De kan inte kryptera liksom lösa det. Men de kan förbjuda.
Nej, alltså det skulle inte funka så, utan det skulle bli typ att så här, Facebook och de tvingas att lämna ut all data, eller att de blir så här förbjudna från att använda EU.
Ta Signal till exempel.
Mm. Ja, de förbjuda Signal.
Men kan de hindra Signal från att
det kan ju bli som ett telegram typ att det finns att, eller man kan göra då att Google och Apple får inte erbjuda Signal via sina app stores, och då kanske du kan ladda ner det via deras hemsida, men ja, jag vet inte, då kanske internetleverantör inte får ge internet.
Vet Max något om det här?
Alltså det enda rimliga scenariot vi ser framför oss är det Martin beskrev där, det är att det förbjuds i appbutiken, men inte mer än det.
För fast det är väl inte så stort problem, för att till exempel Telegram, det kan man ju om man inte
men det
vill
censurera,
då hämtar man ju inte den på Google, utan man hämtar den.
Ja, då kan det bli ett innehavsbrott kanske, att du som använder inte får, men jag vet inte.
Det känns svårkontrollerat.
Ja, men vadå innehavsbrott? Då ska de ju också lyckas ta sig in i din telefon och bevisa det. Och håller man på att installera Signal fast man inte får det, då har man väl antagligen ett lås på telefonen.
Ja, men då, där håller de ju på med sådär, vi ska få liksom, det ska vara olagligt att inte uppge sitt lösenord till telefonen, och man ska få använda våld för att...
Där har vi då möjligheten på telefonen att ange ett falskt lösenord, så att den startar telefonen och så visar den ett falskt operativsystem som bara innehåller vanliga saker. Det, folk har ju tänkt på det här redan i teknikvärlden.
Jo, så det är, men grejen är att gör man det tillräckligt krångligt att använda kryptering, så kommer det ju bli att vara den smarta och aktiva minoriteten håller på med det, medan det är svårt att få med sig allmänheten. Nu är det ju typ så här, vanligt folk använder ju Signal och Telegram också i stor utsträckning. Och det går ju att få sin familj att göra och sånt.
Inga gangster kids kommer kunna fortsätta med Signal.
Förortsgängen kan inte hantera krypteringen, så det kommer gå åt helvete.
Nej, men alltså, det kommer påverka. Alltså, den stora grejen med kryptering och allt sånt här är att det ska vara händigt. Om det inte är händigt och enkelt att använda, då använder man ju det inte. Då åker man dit.
Jo, men det är lite som när alla de här bandningarna kom i 2016, 17, 18 och folk flydde då till Telegram till slut. Det tog ju ett tag innan Telegram faktiskt fick trafik.
Jo.
Men det tog kanske 3 år innan man började få några 100 lyssningar eller 100 views och saker och ting. Och sen, nu är det ju nästan mainstream att ha Telegram.
Det enda tråkiga är bara att alltså det är mainstream bland nationella och kanske bland Sverigevänliga. Men de stora massorna har ju oftast inte det.
Nej, precis. Jag minns när WhatsApp hade problem. Facebook gick ju ner för några år sedan. Då var det ju rekordnedladdningar på Telegram och Signal. Typ den kvällen. Att ingen kunde kommunicera.
Det är ju Telegram sjukt stort. Jag minns inte hur mycket användare de har. Men det är en väldigt stor del av världens befolkning som använder Telegram. Den har ju nackdelen med att Telegram har blivit mer mainstream, blivit att det är helt jävla förpestat med bottar och skit, liksom, reklam och sånt.
Men det är också, det är väldigt ghettoiserat, för du måste ju aktivt söka upp allting du tittar på. Du blir som aldrig matad med saker. Så att, det var svårt att komma igång med Telegram och sen förklara för folk hur man använder Telegram, hur man inte bara drunknar i 3000 meddelanden. I början minns jag, då var det som att folk kände som behov att läsa alla de här chattarna. De har 20 chattar eller 20 kanaler och man ska läsa alla meddelanden.
Då skulle man bli utbränd.
Ja. Så att, Nej, det funkar inte riktigt. Det är det som är så smidigt med X till exempel. X har ju en algoritm som sopar igenom allt det där och så tar fast fram...
Vem gör algoritmen?
Ja, exakt. Nu är det Grok faktiskt. Grok ska ju ta över algoritmen på X. Helt och hållet.
Det tråkiga med Telegram är ju, som du säger, det är så himla mycket i alla... Alltså, det är bra kanaler, men det är ändå så mycket. Så det enda som man gör... Det att man scrollar tills man ser typ en bild eller en video med en intressant bild.
Ja, jo, men du måste ju hitta intressanta kanaler som du vill följa och så prioritera dem.
Jo, fast även med dem blir det för mycket.
Jo.
Man får ju sortera i mappar och sånt och kolla på det som man är intresserad av förstått det, typ.
Jo, mappar är också förklarat för många att det måste du ha.
Långa inlägg är ju också en sån här grej som man liksom
typ jo, nej.
Bort.
Text, vad fan. Herregud.
Lite illa.
Mata in det i huvudet på mig istället. Det ska inte läsa. Yes, men Chat Control 2.0, vi ser fram emot. De kommer försöka igen, så att det kommer. Och då kommer det motreaktion som vi diskuterar här. Det kommer att komma åtgärder. Och till slut blir det också vardag. Sen blir det revolution och så tar vi över alla vita länder och så lever vi lyckligt.
För all framtid.
Ja. Jo, precis. Bra. Perfekt avslut. Så kan vi prata om donationer som har kommit in. Vi har Niklas, Kenneth, Anonym, Sigge och Per Capita.
Mm.
Yes, vi tackar er väldigt mycket för ert stöd. Jag påminner er som inte betalade skatten denna vecka att pengarna måste in. Så vi ser fram emot ert bidrag nästa vecka.
Var det några frågor förresten?
Det var inga kommentarer vad jag såg.
Jo, det var en
var det?
Men det är en fråga som ni redan har besvarat när jag inte var med och som jag tyckte ni svarade rätt bra på. Och det var hur ser ni på aktivklubbar i Sverige?
Jo.
Och tack för bra tidning och poddar.
Exakt, då sa jag som så att vi behöver stödja varandra. Alltså folk som har insett invandringsfrågan och speciellt rasfrågan. Att det handlar om vårt nordiska folk i slutändan. Det handlar inte om bra invandrare eller invandrare som inte betalar skatt. Vad som helst, sån där skit. Den handlar om att ha en framtid för vita barn. Och det förstår aktivklubbarna, det förstår många andra nationella som har sina egna initiativ. Och jag tycker att de bör stödjas så länge vi kan komma överens om att det handlar om ras. Vi måste stoppa massinvandringen. Sen så tror jag att för att lyckas med det här så behöver vi en enad kraft. Och det är väl kanske där Nordiska motståndsrörelsen har en roll att spela. Men jag ser definitivt inte negativt på aktivklubbar. Och jag pratade också om att när de blev doxade nu sist och hade hets i Expressen och på antifa.se och Expo. Att det är viktigt att stödja de här individerna som far illa. Att behöver de ekonomiskt stöd eller vad som helst så är de värda så länge de är nationella och lojala. Så det tycker jag definitivt. Ingen annan som har dem?
Nej, bra sagt. Det är väl liksom bara liksom, om man ska prata strategi och så. Så vi pratade infiltration här innan. Att det är något som folk kanske gör och så. Men att det inte liksom är den enda strategin som behövs och funkar. Och det är väl samma liksom om grunden för aktivklubbar är träning. Så är det något som är bra för individerna och sådär, men som politisk strategi så förändrar det ju kanske inte samhället mycket. Man behöver göra andra saker och så, men de gör ju säkert annat också.
Man kan göra både och, precis. Mm. Det är inget hinder att man liksom är med i en aktiv klubb och gör annat.
Nej, det är bra att träna.
Ja.
Men sen måste det liksom finnas annan politisk verksamhet utöver träning också.
Absolut. Och med det så säger vi tack för att ni donerar, tack för att ni lyssnar. Och vi hörs nästa vecka. God kväll.
God kväll.